kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Och det är över Matteus evangelium. Och vi har kommit till del 11. Så, ifrån Värnamo kyrka, Håkan Sundliden.
Så får jag hälsa välkommen igen till Andreas kapellet och den här tisdagskvällens bibelförklaring. Och välkommen också till er som sitter vid radioapparaterna. Jag har förstått att det finns inte så få till och med som sitter och antecknar hemma vid radioapparaterna. Så jag hoppas att ni också känner att ni är med även om ni ligger 6 dagar efter. Idag så skulle vi börja på bergspredikarna, så i Matteus evangeliets 5:e kapitel. Vi gjorde färdigt 4:e kapitlet förra gången. Men innan vi tar oss an bergspredikan så låt oss be. Herre, tack för att vi får komma till dig och lyssna till ditt ord. Vi tror att du har talat till oss och att du talar till oss genom den heliga skrift. Vi ber att det här skulle få vara en stund där vi kunde få lägga åt sidan vardagens stress och vardagens utmaningar. Och särskilt sånt som har tyngt vårt hjärta idag. Vi ber att få lägga det åt sidan och så ber vi om nåden att de här 60 minuterna får glömma allt annat och istället få vara vända emot dig. Herre, låt det här få bli en salig stund i den meningen. Att du får bli vårt allt. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Ja, vi konstaterade ju redan, vill jag minnas, den första samlingen vi hade, att i Matteus evangeliet så finns det 5 stycken klara och tydliga tal. I Bibel 2000 är de ju utmärkta också som 5 stycken olika tal. Och det finns anledning att tro att mycket av de här 28 kapitlen är så att säga organiserade runt de här talen. Så det vi har gjort i de 4 första kapitlen är att vi har fått en bakgrund, en inledning, och så i det 5:e kapitlet så kommer första talet som är en proklamation utav själva budskapet. Så på ett sätt så hör det till själva inledningen och på ett sätt så är det första som sker nu i berättelsen eller det första talet. De där 5 talen, de är som jag sa avgränsade, och det syns ju även i texten, inte bara i Bibel 2000 sätt att disponera rubrikerna. Om ni tittar till exempel i 7:e kapitlet vers 28 så ser ni att där står det, och i kväll så har jag folkbibeln, där står det: när Jesus hade avslutat detta tal, och så vidare. Jämför det med kapitel 11. Vers 1. Alltså kapitel 10 är det som kallas för utsändningstalet. Och så slutar det i kapitel 11 vers 1. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter gick han därifrån, och så vidare. Det är det andra talet. Och kapitel 13 är liknelsetalet som handlar om himmelriket. Och det slutar i vers 53 med orden: när Jesus hade avslutat dessa liknelser lämnade han platsen, och så vidare. 19:e kapitlet vers 1, eller avslutningen på kapitel 18 samtidigt. Ni vet det att ursprungligen så fanns det inte vare sig kapitel eller versindelningar, utan de är gjorda på medeltiden. Så därför så är det inte så avgränsat i grundtexten som det är i våra biblar. Men ni ser i 19:e kapitlet vers 1, där står det: när Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen. Det är det som kallas för kyrkotalet, eller talet om församlingen, det 18:e kapitlet. Och sen kapitel 24 och 25 är det så kallade eskatologiska talet, talet om de yttersta tiderna. Och i kapitel 26 vers 1 så står det: när Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar. Så där ser ni hur Matteus avslutar var och ett av de här fem talen på samma sätt. Och på så sätt markerar det här på ett särskilt sätt. Men låt oss gå tillbaka nu till bergspredikan som alltså omfattar kapitel 5, 6 och 7. Och det är väl ingen närvarande och inte ens jag själv som tror att vi hinner igenom de här tre kapitlen nu ikväll. Men vi hinner kanske börja på det i alla fall. Och så får vi väl ta så många gånger som vi tycker att vi vill ägna åt det här. Men det första innan vi ger oss in i själva texten, det har att göra med strukturen. Det fanns en, och det menar jag en viktig bakgrund och synnerhet eftersom jag kommer använda mig av den bakgrunden. Det fanns en överstepräst 200 före Kristus, alltså på Makkabernas tid, som hette Simon, som kallas för Simon den rättfärdige. Han var känd för sina bibelutläggningar och han menade, när han la ut Toran, alltså de fem Moseböckerna, och gjorde kommentarer till detta, att allting kretsade egentligen kring tre stycken ting. Det finns tre stycken axlar så att säga som hela tillvaron kretsar runt. Och det är Toran förstås, och det är gudstjänsten, och det, alltså tempelgudstjänsten då, och sen så är det människans goda gärningar. Alltså Toran, tempelgudstjänsten och de frommas gärningar. Så där uppstod en sorts triad och en tradition. Så att mycket bibliskt stoff, både gammaltestamentligt och även här då in i Matteus evangeliet som vi ska se, har kommit att kretsa kring de här tre axlarna. De tre axlar som enligt Simon den rättfärdige bär upp hela universum och hela tillvaron kretsar kring det här. Så det är inte några små anspråk som man har när han gör sin utläggning. Han är förresten omtalad i Syraks bok, kapitel 50, verserna 1 till och med 21. Och det säger jag därför att denna apokryfiska bok, den ingår ju i den nya bibelöversättningen som en av de där böckerna som kallas för tillägg till Gamla testamentet. Alltså ingår inte i det som vi kallar för de kanoniska böckerna. Ingår inte i det som är den gemensamma bibeln för alla genom alla tider, utan här finns ett antal böcker som är med men på andra grunder än att de är kanoniska. De kallas tillägg eller apokryfiska böcker. Ja, Syraks bok är en sån. Och där i 50:e kapitlet så talas det om den här Simon, den rättfärdige, överste prästen. Han kom att bilda skola som sagt, och det verkar när man ger sig in i bergspredikan som att Matteus har använt sig av Simon den rättfärdiges sätt att disponera bergspredikan. Därför att om man tittar ifrån vers 17, alltså bergspredikan Matteus 5:17, och då har jag tagit bort det vi kunde kalla för inledningen, och sedan så kan man se från vers 17, 5, 17 och kapitlet ut till och med 48, där handlar det just om Toran. Hela det tredjedelen av bergspredikan handlar om Toran, om lagen. Och sen ifrån kapitel 6, vers 1 till och med 18, så handlar det om gudstjänsten. Och vers 19 i 6 kapitlet till och med vers 12 i 7 kapitlet handlar om de goda gärningarna som vi ska göra. Vi vet ju naturligtvis inte exakt hur Matteus tänkte sig när han skrev det här. Eller hur hans efterföljare, för det är förmodligen så att det här är ju inte skrivet i ett streck. Eller Jesus höll inte denna bergspredikan i ett streck, så att han började vid ett visst klockslag och så höll han på då så många minuter som det tar att läsa bergspredikan. Utan det här är ju innehåll i hans undervisning som är sammanställt till den här predikan. Vill vi vara historiska och bokstavliga så långt det bara går, så kan vi väl säga att han säkert kunde ha hållit en predikan med det här utkastet, om jag säger så. Men mycket talar för att det är sammanställd undervisning, sammanställd till ett tal. Och då blir det ju extra intressant hur det är sammanställt. Hur är det här strukturerat? och varför det är strukturerat just på det sätt som det är strukturerat. Som sagt, vi vet ju inte riktigt vad som rörde sig i huvudet på Matteus när han som den första redaktören, som den första som satt ihop det här så att säga. Sen kan det ha byggts på något, det är möjligt, varför det har skrivits kanske flera gånger innan det blev färdigt till hela Matteus evangeliet. Men vad han tänkte på är inte alldeles självklart. Vi kan ju naturligtvis läsa innan till och se vad som står här, men just själva strukturen. Och det visar sig också så här i efterhand när bibelforskare av alla de olika slag ska titta på de här texterna, hur de är strukturerade. Vad kommer först, vad kommer sen och varför kommer det först som kommer först och varför kommer det sen som kommer sen och så vidare. När man börjar ställa de frågorna, ja, då får man en mängd olika förslag till lösningar. Och det här kan vara bra att känna till. Jag har läst flera kommentarer naturligtvis till Matteus evangeliet det sista året eller åren. Och bland annat så finns det en som heter Michael Green som har skrivit en fin kommentar, får man säga. Den finns på engelska. Jag kommer inte ihåg just nu vad den heter. Men Michael Green är i alla fall som, och den ingår i en serie av kommentarer över hela gamla och nya testamentet. Som är, det är han Stott, John Stott, som är redaktör för Nya Testamentet. När han ska tala om strukturen i Bergspredikan, då gör han på det här sättet. Och nu läser jag bara innantill. Han menar att kapitel 5, vers 3 till och med 12, handlar om den kristnes karaktär. Vers 13 till och med 16 handlar om den kristes möjligheter att påverka sin omgivning. Det här med jordens salt och världens ljus och det. Kapitel 5, vers 17 till och med 48 handlar om den kristnes rättfärdighet. Kapitel 6, 1 till och med 18 handlar om en kristen människas fromhet och andaktsliv. Det är ju en bön och fasta och allmoser och så. Verserna 19 till och med 34 handlar om den kristnes motiv. Alltså med vilket motiv gör du vad du gör? Hur ser det ut i ditt hjärta? Kapitel 7, verserna 1 till och med 12 handlar om en kristen människas relationer. Det här du har uttryckt, allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. Och till sist då i kapitel 7, vers 13 till och med 27 handlar om en kristen människas helhjärtenhet. Och skälet till att jag räknade upp det här för er är att ni ska se att det faktiskt går att dela in Bergspredikan, eller förmodligen många, många andra texter också, på olika sätt. Man kan alltså göra teorier om hur författaren har tänkt sig. I den kommentar som ni får del av här, så har jag valt att ta fasta på att Matteus var en jude, att han var en av Jesu lärjungar, att han stod alltså i den judiska traditionen med allt vad det innebär. Han har dessutom skrivit sitt evangelium troligtvis på hebreiska. Han har skrivit det för judekristna. Alltså det judiska inslaget har fått kasta ljus över Matteus evangeliet. Och det är också det evangelium som har de allra flesta gammaltestamentliga citaten i sig. Det får var och varannan sida så det är hänvisningar till Gamla testamentet. Och han förutsätter många gånger att läsaren är införstådd med och kunnig i Gamla testamentet. För att man ska begripa vad det han syftar på eller vilket värde som ligger i det som sägs i Matteus evangeliet. Och därför så skulle jag vilja använda mig utav den struktur som faktiskt Simon den rättfärdige kan sägas vara upphov till. Jag tror att det är riktigt att det handlar om lagen, om gudstjänsten och om gärningarna i tur och ordning. Och då skulle en sån disposition se ut på följande sätt. Och nu kanske ni inte kan sitta och skriva allt det här som jag säger, men Men ni kan lyssna till det och ni får ju det här skriftligt så småningom. Ni ska få de 7 första kapitlen i skriftlig form från mitt utkast. Men jag justerar ju lite grann efter varje förklaring så att säga. Så att därför så vill jag inte släppa det för tidigt. Annars har jag gjort de 7 första kapitlen. Så ni kan få det då. Och sitter man vid radioapparaten eller lyssnar på CD-romskivan eller kassettband, så kan man ju stoppa bandspelaren och skriva av om man vill. Men då skulle den dispositionen se ut så här. Kapitel 5. Vers 1 och 2 är inledning. Det är där han kommer och sätter sig ner och börjar undervisa sina lärjungar och så vidare. Verserna 3 till och med 16 beskriver lärjungarnas situation här och nu. Alltså saligprisningarna, och det ska vi komma in på i bästa fall ikväll. Verserna 5, alltså kapitel 5, vers 17 till och med kapitel 7, vers 12. Alltså själva avhandlingen, om man säger så. Det handlar om hur lärjungarnas liv ska förverkligas här och nu. Alltså saligprisningarna, lärjungarnas situation i den här världen här och nu. Och sen resten av bergspredikan, hur lärjungarna ska förverkliga sin kallelse här i tiden. Och då när man ställer frågan hur ska vi förverkliga, eller hur ska lärjungarna förverkliga sin kallelse, då kommer de här 3 svaren: genom lagen, genom gudstjänsten, genom de goda gärningarna. Och först är det verserna, det är kapitel 5, vers 17 till och med 48, alltså kapitlet ut, som handlar om hur lärjungarnas liv förverkligas genom lagen. Och då är det i sin tur indelat på två delar, så att verserna 17 till och med 20 handlar om Jesus och hans förhållande till lagen och vad han säger om lagen. Och verserna 21 till och med 48, där finns det 6 exempel hämtade ifrån lagen och hur vi ska förhålla oss till det. Det är det där med äktenskapsbrott och inte tänka onda tankar och så vidare. Kallas de där 6 exemplen, kallas för de 6 antiteserna. Jag ska komma tillbaka till det. Kapitel 6, vers 1 till och med 18 handlar om gudstjänsten. Verserna 2 till och med 4 om allmosor. Verserna 5 till och med 15 om bönen och bedjandet. Och verserna 16 till och med 18 om fastan och fastans betydelse. Alltså om gudstjänsten. Och den sista tredjedelen, som är kapitel 6, vers 19 till och med kapitel 7, vers 12. Där får vi veta hur lärjungarna ska förverkliga sitt liv i goda gärningar eller kärleksfulla gärningar. Och då talar han först i verserna 19-24 om hjärtats betydelse. Hur viktigt det är att våra gärningar kommer ifrån hjärtat och är i samklang med hjärtat. Och i verserna 25-34, som jag menar är sorts nyckelversar för hela bergspredikan, handlar om att lita helt på Gud. Alltså att ha ett hjärta som under alla omständigheter helt och fullt litar på Gud. För kan vi inte göra det, så kommer vi inte kunna bestå provet i något avseende. För det är så att säga A och O. Och därför, det var det jag menade när jag sa att det var nyckeln. Och sen kapitel 7, vers 1 till och med 12 handlar om relationen till medmänniskan. Sen det som är kvar då, det är i kapitel 7 till och med 13 och följande, det får vi då kalla för avslutning. Verserna 13 till och med 29 är hur lärjungarna bygger på klippan. Har jag satt som rubrik där. Och så vers 30 då, avslutning. Så skulle det kunna vara disponerat. Och då står det i samklang, menar jag, med den judiska traditionen. Och det finns alltså en kontinuitet ifrån, ja, ända från Simon den rättfärdige 200 före Kristus genom århundraden in hos Matteus, som har plockat upp det här, men sen fyller den här traditionen med Jesu Kristi närvaro. Det är själva tanken. Och som jag sa, frågan om strukturen, det kan vi hålla på och ha olika åsikter om och bolla fram och tillbaka i det oändliga. Men ändå så är den ju inte helt oviktig. Därför att det är ju strukturen som ger oss infallsvinklarna till texterna. Det är genom att anta ett visst förhållningssätt till texterna som vi får ett visst perspektiv på det hela. Jag kommer att hävda här att det rätta perspektivet är att det här handlar om himmelriket. Bergspredikan handlar om himmelriket. Och när jag har antagit det och låter det kasta ljus in i bergspredikan, då får jag en förståelse. Men det skulle ju kunna ha varit så att någon annan, jag vet att det är så, att någon annan tar ett annat perspektiv. Till exempel så finns det någon annan som säger att ja, det här är egentligen socialetisk utläggning utav Jesus. Och har man den förståelsen, ja, då blir det ju det ljuset som kommer över verserna. Då blir det den typen av tolkningar också. Så frågan om strukturerna eller utgångspunkten som vi har när vi läser bergspredikan, och det gäller i och för sig alla texter, den är inte oviktig. Om vi nu sagt att den är viktig fast vi inte kan så att säga fastslå den enda riktiga, hur gör vi då med tolkningen? Ja, det finns olika tolkningar. Den här Michael Green som jag sa, som har skrivit en god kommentar till Matteus evangeliet. Han hänvisar till en exeget som har forskat i det här och tagit fram, hör och häpna, 36 olika tolkningar av bergspredikan. 36 olika tolkningar av bergspredikan. Och så kan det ju bli just därför att man har olika utgångspunkter. Det socialetiska perspektivet är det många exegeter, inte minst liberalteologer, jag menar inget nedsättande med det när jag använder uttrycket, bara konstaterande, har ju använt socialetiskt perspektiv. Och de har säkert många poänger, om jag säger så, i sina utläggningar. Eller någon annan talar, menar att det här är en programförklaring från Jesus Kristus där han talar om för oss hur vi ska leva. Och då hakar någon annan på det och säger, ja men det här är utopiskt. Det finns ju ingen människa som kan leva på det här sättet. Och hamnar man där, ja då blir ju hela bergspredikan en illusion. Så varför ska vi då ha den överhuvudtaget? En tredje talar om att det här ska förstås som en polemik just emot judarnas lagförståelse. Därför Jesus, han säger, men jag säger er, så att han polemiserar emot den judiska förståelsen. Och så är det i hela bergspredikan. Och här sker en upptrappning utav spänningarna mellan de första kristna och judarna. En fjärde säger helt enkelt att det här är en god kristen predikan, men det är en enda stor botpredikan, och det är också syftet med det. Ja, så där kan man fortsätta. Och det är därför som jag tror att det är viktigt för oss att deklarera, att tala om vad har vi nu för infallsvinkel och varför har vi den infallsvinkel som vi har här. För jag menar bestämt att det Jesus gör, det är att han förmedlar en proklamation om himmelriket. Tänk på det som vi har läst om här i fjärde kapitlet. Om du bara bläddrar tillbaka eller tittar i kapitel 4. Då har Matteus talat om att Jesus är Guds son, och så blir han döpt och han blir prövad, och så börjar han sin offentliga gärning i kapitel 4, vers 17. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, till himmelriket är nu här. Jag menar, de orden skulle kunna sättas som en rubrik på det första talet. Det första talet, bergspredikan, kunde vi ha som rubrik, omvänd er, till himmelriket är nära. Det är vad det handlar om. Jesus predikar himmelriket, gör en proklamation. Och det menar jag ju till och med att hela den första delen utav Matteus evangeliet handlar om detta. Ända fram till och med kapitel 16, vers 20. För sen i 16:21, där står det ju återigen, från den tiden började, då kommer en ny del. Jesus börjar tala om sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Men ända fram från kapitel 5 till och med bekännelsen, där Simon Petrus säger i Matteus 16, du är Messias, den levande Gudens son, handlar om himmelriket i både tal och i gärningar. Vi kan se också i det fjärde kapitlet, vers 23, som vi också talade om förra gången. Där står det: Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Han hade ju med sig, det var det här som var Jesu Kristi kallelse. Han kommer från himmelriket, han predikar himmelriket, han förmedlar himmelriket. Och hans första tal, bergspredikan, är ett utslag av det. En sammanställning av den förkunnelsen. Jag ska ge er också en nyckel, för att jag kan tänka mig det att det kan bli många frågor när man börjar sätta sig in i bergspredikan. Med alla dessa påståenden, orimliga påståenden emellanåt. Så ska jag ge er en nyckel till det här. Låt mig säga så här för att göra det enkelt. Att mycket av det som står i bergspredikan är ju alldeles omöjligt att svara upp emot. Och nyckeln, menar jag, finns i 6:e kapitlet, vers 33. Och sen känd vers som ni kan utan till. Jag sa ju också inledningsvis här att det är en nyckel. När Jesus säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Därför att om lärjungarna sitter och lyssnar till bergspredikan, så måste ju de, precis som vi, få den ena frågan efter den andra: men hur i all sin dar ska vi kunna undvika att ens tänka en ond tanke? Hur i all sin dag ska vi i alla lägen kunna vända andra kinden till? Och även om vi gör det, är det rimligt att bete sig på det sätt? Och så vidare. Jag menar, det finns en nyckel. Nämligen den att Jesus låter genom bergspredikan, genom sin förkunnelse av himmelriket, genom den förkunnelsen låter han oss förstå att vi inte klarar av detta. Och det är en poäng med det. Därför det betyder att vi måste vända oss till Gud och be om frälsning. Alltså det finns en överbevisning. När han förkunnar evangeliet i sin fullhet, så finns det en överbevisning i anden om att vi inte kan leva upp till det här. Och så uppstår ett dilemma för oss. Och så säger Jesus ungefär så här. Det här är min förståelse av 6:33. Det säger Jesus så här: ja, men var inte oroliga. Utan sök Guds rike och hans rättfärdighet. För då kommer ni att få den. För var och en som ber om att få Guds egen rättfärdighet kommer att få den fritt och förintet. Det är nyckeln. Och det betyder att med den nyckeln så kan Jesus mycket väl, så att säga, dra på när det gäller lagens krav. För han förväntar sig inte att vi ska kunna leva upp till det, utan syftet är som sagt att inte ge efter på Guds krav. Gud vill att vi ska vara fullkomliga. Gud skapade oss utan synd och till ett fullkomligt liv. Och det är vad Jesus säger också: ni ska vara fullkomliga så som er fader i himmelen är fullkomlig. Kapitel 5, vers 48. Alltså sista versen i kapitel 5 står det så. Orimligt, men sant. Och jag har tänkt så här många gånger genom åren, att varför ställer han upp det här så oron? Skulle han inte kunna göra det lite enklare för oss? Jo, skälet till att han inte gör det enklare för oss är naturligtvis detta enda: att han vill att vi ska vara fullkomliga. Gud har inte på grund av syndafallet gett efter på så sätt att säga: ja, ni kan få vara lite syndiga. Utan han håller kvar denna sin vilja att du ska vara fullkomlig. Då kanske du tänker, ja, men hur ska det gå till? Han ska göra dig fullkomlig. Han ska bli livet i ditt liv. Han ska ikläda dig hela sin vapenrustning som vi hörde om här i veckan som gick. Poängen är alltså att Gud själv ska bli vår frälsare. Och då har han inte gett efter på rättfärdighetskravet. Eller nöjt sig med något mindre än att du är fullkomlig. Utan han har hållit kvar det. Plus att han förverkligar det i ditt liv. Ja, men det är ju helt underbart. Att Gud ska göra mig fullkomlig. Han ska göra mig helig. En dag så ska han göra mig till det som jag själv aldrig kommer att kunna klara av. Jag tänker inte ens den tanken att jag skulle kunna göra mig själv helig och fullkomlig. Men jag tänker den tanken att han kommer att lyckas att göra mig fullkomlig och helig. Han som har börjat ett gott verk i mig, han ska fullborda det. Och lovad var det Gud, vilken befrielse. Att inte behöva arbeta på det i egen kraft. Eller spela något spel eller ha några masker i sitt kristna liv. Utan att kunna bejaka sig själv sådan som man faktiskt är. I tron på att Gud har älskat mig genom Jesus Kristus. Han har påbörjat sitt återlösningsverk, sin upprättelse av min person. Och han ska fullborda den. Allt ska bli bra. Allt ska bli bra. Nåja, det där var om nyckeln. För det här är nyckeln till att förstå bergspredikan, menar jag ganska bestämt. Och det är inte min egen tolkning, utan det här finns i kommentarerna naturligtvis också. När vi nu kommer till bergspredikan, som sagt, så står det i vers 1 där att när Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Och det kan vi också notera, därför att i Gamla testamentet inte minst, så var ju berget liksom öknen platser där man på ett särskilt sätt mötte Gud. Du har det i frestelsens berg. När Jesus frestas så togs han upp på ett berg. Du har det här i bergspredikan, hålls på ett berg. Du har det i Matteus 17, det som vi kallar för förklaringsberget, där Jesus förklaras för dem. Du har det också i sista kapitlet, när han kommer upp på berget och ger dem missionsbefallningen eller dopbefallningen. Så där på berget sker de här Guds uppenbarelserna. Och när Jesus såg folkskarna, då gick han upp på berget och så håller han då den här undervisningen. Och vi ska förstå det här första versen som en parallell till Moses. Moses gick upp på berget när han tog emot Toran, när han tog emot de 10 buden, när han tog emot lagen. På samma sätt går Jesus upp på berget och tar emot fullbordandet av lagen. Och det är ju den som han redogör för i kapitel 5, 6 och 7. Det är ju fullbordandet av lagen, det fullkomliga. Och han förmedlar den i bergspredikan. Det här är ju en oerhörd utmaning naturligtvis för judarna att höra det här. Därför det betyder ju att judarna som är den store, förlåt, Moses som är den store hjälten för judarna, är ju plötsligt akterseglad. Ja, Moses han kom med lagen. Men Jesus, våran Jesus, han kommer med fullbordandet av lagen. Så det är klart att det här var ju en oerhörd kraft i evangeliet. Det evangelium som fullbordar lagen. Och Jesus han stryker under det här också. När han säger, ni har hört att det är sagt till de gamla. Ni vet att Moses berättade, eller Moses förordnade sig och han förordnade så. Men jag säger er. Och så kommer fullbordandet, det fullkomliga. Och allt därför att han säger det. Vi förstår att det är en våldsam utmaning, inte bara för judarna utan för människor än idag, tror jag. Att tänka den tanken eller att se detta, att allting står och faller med Jesu egen person. Han såg folkskarorna, står det, gick upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. När han satte sig ner, det är också en teknisk term för hur rabbinerna gjorde när de undervisade. Läromästaren, rabbinen, läromästaren som samlade sina lärjungar som satt ner och undervisade dem. Samtalade sig igenom frågeställningarna tillsammans med sina lärjungar. Man kan också lägga märke till att här finns en, vad ska jag säga, jag vet inte hur jag ska förklara, någon sorts kluvenhet där, för att det står ju om folkskarorna. Men sen så står det i samma vers, fortfarande vers 1, att han satte sig ner med sina lärjungar. Han gick högre upp på berget, lämnade folkskarorna och gick ytterligare lite högre upp. Och där satt han ner med sina lärjungar. Och de lärjungar som finns vid det här tillfället, det är ju bara Petrus, Andreas och Jakob och Johannes. De andra är inte kallade ännu. Sen slutar å andra sidan bergspredikan med att hela folket har fått del av det här. Så det beskrivs som att tusentals människor var samlade. Jesus går lite högre upp. Han samtalar med sina lärjungar. Och till de fyra, eller hur många vi nu ska tänka oss att det var, säger han saligprisningarna. Kanske till och med vers 16, alltså det vi kallar för inledningen. Sen så vet vi inte riktigt vad som händer, men han går tydligen ner till folket och förmedlar den här undervisningen till dem. Och så står det att allt folket hade lyssnat till honom och de förvånade sig över hans undervisning. Jag har gjort en liten exkurs här, så vi kommer kanske inte så långt in i texten idag, men den här lilla exkursen här, det är om läromästaren, en läromästare. Det här var ju en institution på den tiden. Vi har redan talat om det, att det var vanligt att unga män vid den här tiden anslöt sig till en rabbin. Men så gick det inte till här i fjärde kapitlet. Här var det ingen som anslöt sig till Jesus, utan det var Jesus som kallade och som utvalde sina lärjungar. Och så sätter han det som kommer att bli ett grundmönster för kristen tro. Det är mönstret att i Kristi kyrka, i himmelriket, blir man kallad och där lyder man. Kallelsen och lydnaden. Och kraften kommer från Herren. Ordet och anden kommer från Herren. Han kallar och vi gensvarar med att lyda. Så den här läromästaren Jesus, han avviker i viss motto ifrån de andra rabbinerna. Han avviker också på det sättet att hela den här undervisningen, bergspredikan, den är nästan som ett mönster ifrån judisk rabbinsk tradition. Om jag får överdriva lite, så skulle jag kunna säga så att vilken rabbin som helst skulle kunna ha hållit den här predikan. Den avviker så att säga inte från Gamla testamentet. Det avviker inte från den förståelse som man hade utav skrifterna på den här tiden. Det är ingenting nytt, om jag uttrycker det så. Men det slutar, bergspredikan slutar med vers 7-28. Med att när människorna hade lyssnat till honom, så var de förvånade över hans undervisning. De häpnade, står det i en annan översättning. Ty, och här kommer förklaringen. Han undervisade dem med auktoritet. Och i den gamla översättningen så stod det med makt och myndighet. Och inte som de skriftlärde. Alltså jag förstår det som så. Att det var inte orden, inte innehållet i första hand som var häpnadsväckande. Utan det var anden i undervisningen. Ungefär som man tänker sig att om de skriftlärda hade gått igenom det här som står i bergspredikan, då hade människorna som lyssnat till det här känt, åh, det klarar inte jag av, åh, ännu tyngre, åh, hur ska jag fixa det här? Och de hade lagt på folket bördor. Det hade blivit tungt att lyssna på det här. Som Jesus säger när han går till rätta med dem i Matteus 23. Ni lägger, binder bördor och lägger dem på människorna. Och här får vi säga kanske med små bokstäver eller inom parentes, men jag undrar hur många präster och pastorer som beter sig på samma sätt. Att man moraliserar, man lägger över så att säga en massa förpliktelser på församlingsmedlemmar. När Jesus undervisar så har det inte alls den effekten. Det verkar nästan som att de är hoppfulla när de har lyssnat till den här tunga undervisningen. Kanske är det som jag sa, att den här nyckelversen, sök först Guds rike och Guds rättfärdighet, så kommer det ordna sig med resten. Kanske det var andan som bar hela bergspredikan. Så att människorna visserligen fick höra lagen, men de kände också att det fanns en bärighet. Här fanns en rabbin, en läromästare som var beredd att hjälpa oss till allt det där som han pratade om. Och man följde honom i hundratals. Alltså man häpnade över andan i undervisningen. Vi talade om det också i samband med kallelsen. Jesus säger följ mig. Och de reser sig och följer honom. Och jag citerade från Johannes 6:63 där Jesus säger: mina ord är ande och liv. Ja, där är skillnaden. Så Jesus är den som sätter mått, som bestämmer måttstocken. Jesus är den som fyller hela undervisningen med sin ande. Och det tredje som jag också redan har antytt, det är att han knyter allting till sin egen person. Inte någonstans hänvisar han till någon annan rabbin, som ju var väldigt vanligt. Alla rabbiner som undervisar sina lärjungar sa: ja, men den rabbin så har sagt si och sagt så. Och så, precis som vi gör i modern bibelforskning också, hänvisar till auktoriteter. Jesus gjorde aldrig det. Han säger: men jag säger er. Så han hänger upp hela undervisningens vara eller icke vara på sin egen person. Och det gör att det inte stannar vid att det handlar om han har rätt, eller om det är ett bra budskap eller någonting annat, utan det handlar till syvende och sist om Jesu person. Vem är denne Jesus? Och det är nyckeln inte bara till hans undervisning, utan det är nyckeln också till förståelsen av tecknen och undren. Jag vet väl att många inte tror på undren i skriften, men är det så konstigt om Jesus är Guds son? Det blir inte märkligt alls. Det är tvärtom. Det är själva förklaringen till undren. Det finns en förklaring till brödundret. Det finns en förklaring till helbrägdagörelserna. Det finns en förklaring till att människor uppstod från de döda. Det finns en förklaring till den ena kraftgärningen efter den andra. Den förklaringen är: Jesus är Guds son. Jesus är Gud personifierad här på jorden. Det är förklaringen. På samma sätt med hans undervisning som med hans gärningar. Det här kanske ska nämna det också, fast det kan vi inte fördjupa oss i. Men det här, jag sa ju det förra gången, att vi skiljer på undervisa, förkunna och bota. Och att alla tre uppdragen ingår i det gemensamma uppdraget. När det gäller undervisa så heter det didasko på grekiska. Eller didaskein, att undervisa. Och undervisning som substantiv heter didaché, alltså själva läran. Och det här är ju ord som finns naturligtvis i Matteus evangeliet. Vi mötte ordet i 4:23. 5:2 har vi det igen. Då började han tala och undervisa dem. Didasko, undervisa dem. Finns i vers 19 också. Där står det: den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna, eller undervisar, didasko människorna, så han ska kallas den minsta, och så vidare. Och det finns ytterligare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken bibelställen där det här förekommer i Matteus evangeliet. Men just det här ordet, substantivet, alltså didaché, kommer att bli närmast ett tekniskt uttryck. Alltså, eller blev ett uttryck. Didaché blev ju beteckningen på den kristna undervisningen, det vill säga den kristna läran. Och det här följer med från Jesus själv, följer med via apostlarna och följer med i den kristna traditionen som en muntlig undervisning. Och det vill jag betona. Det är en muntlig undervisning. När Paulus talar om att, ja, men de ord som jag har fått, eller han talar om den sunda läran och så vidare, då hänvisar han ju till en muntlig tradition. Det finns en lära, en kristen lära, som traderas, ges vidare i muntlig form. Det som är skrivet här är naturligtvis ett uttryck för det muntliga. Men det är bra att ha det i den ordningen. Och kyrkofäderna, de talade ju om den här didaché, om den här läran. Det finns till och med en hel volym, så att säga, en hel brevsamling som kallas för didaché, som är skriven ut, som kallas, översätts också med de 12 apostlarnas lära. Och uttrycket finns hos Ireneus till exempel, det är väldigt tydligt, och flera av de andra kyrkofäderna. Man talar om och hänvisar till regula fidei, eller regula veritatis, alltså till den här trons lära, till själva sanningen. Ja, men undervisningen vet ni väl. Alltså den här diskussionen om huruvida Jesus var Guds son eller inte, eller om hans död var nödvändig, eller om det är en person, om han verkligen försonade världen med Gud Fader själv, har han uppstått, så vidare. Den typen av diskussioner fanns ju inte bland annat. Det ingick ju i didaché. Det ingick ju i den här muntliga undervisningen. Det var ju det som var själva saken. Och det skrivs ner i Nya Testamentet, och det skrivs ner hos kyrkofäderna först när omständigheterna kräver så. Man fick fästa det här, så att säga, ordentligt. Men det finns som en levande tradition hela tiden. Man har påbörjat ett forskningsprojekt nu i Lund som jag tycker är oerhört spännande. Och det handlar just om att tränga bakom texterna och komma ner i den muntliga traditionen. Om du tar en sån sak som Första Korintsebrevet. Första Korintsebrevet, det skriver Paulus till de kristna i Korint. Och han skriver om att när ni kommer tillsammans, då får ni inte bilda partier. När ni kommer tillsammans, så ska, om någon talar tunga, så ska någon annan uttyda. När ni kommer tillsammans, så ska ni fira nattvard på det här sättet, och så vidare. Massa anvisningar. Men då gäller det att tänka ett steg längre. Därför att allt det här skriver ju Paulus just därför att det inte var så bland de första kristna i Korint. Men vi läser första Korintsbrevet, så tänker vi så här gjorde de första kristna, så här ska vi göra också. Medan verkligheten förmodligen var den att de inte levde på det sättet. Det var därför han skrev så. Alltså genom att läsa igenom texten, eller se igenom texten, och komma att tränga bakom ner i det muntliga, i förstadiet till texterna, så kommer det att öppna sig en rikare värld. Inte så att det kommer säga emot ordet, det tror jag inte för en sekund. Men vi kommer att få en större förståelse för det kristna livet. Det kristna levernet. De var naturligtvis påverkade av sin tids anda. De levde ju i sitt samhälle, med allt vad det innebar. De hade ju sin uppfostran i sina skolor och så vidare. Och allt det där handlar inte Nya Testamentet om. Men allt det finns med, så att säga, när Nya Testamentet och den kristna tron växer fram. Så många frågeställningar som vi har i vår tid, och brottas med mot vår tidsanda och vårt samhälle, och hur vi ska liksom kunna, om ni missförstår mig rätt nu, alltså distansera mig, så hålla isär himmelriket och den här världen. Det var ju frågeställningar som man hade på den här tiden också. Och det syns i Nya Testamentet. Men att komma bakom det, komma till själva läran, det är en muntliga läran. Det är en utmaning. Det är naturligtvis svårt att kunna belägga det som ligger bakom. Men som jag sa, ett forskningsprojekt i Lund har påbörjat det där, och ska följa det med spänt intresse. Jag tror att det kan berika bibelforskningen ganska mycket. Det här tänkte jag komma tillbaka till när vi kommer in i något av breven, och det står uttrycket den sunda läran och så vi tar inte mera om det nu. Men jag vill ha med några saker till, kanske man måste ta med den här exkursen innan vi kommer in på texten, och det lär vi väl inte göra idag. Men det finns en professor i Göteborg som heter Thomas Kroksmark. Han är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, och han har skrivit en avhandling som heter Didaskalos, alltså läraren. Och det handlar om den undervisningsmetodik som finns i Nya Testamentet, och särskilt hos Jesus. Så han har gått igenom hur undervisade Jesus. Han har gått igenom i detalj och vridit och vänt på alltihopa, och jämfört med den tidens sätt att undervisa, och tagit fram, för att jag kan tänka mig att han kanske, eller de som är intresserade av det här, skulle kunna söka efter någon metod, alltså hur Jesus gjorde. Men där, så blev det inte, utan Thomas Kroksmark, han kan visa hur Jesus använde i Matteus evangeliet åtminstone 15 olika metoder. De här 15 olika metoderna delas in i 4 huvudgrupper. Det här är som sagt lite exkurs, men det finns en del lärare här också. De kan gott få höra det här, tycker jag. Den första kallas för undervisande metoder. Och dit hör föreläsningar, till exempel talet här. Skrivna texter som fanns på den tiden. Liknelser, berättelser, illustrationer och för all del även tystnad. Allt det där är undervisande metoder. Men det fanns också en annan avdelning som Kroksmark kallar för interaktiva metoder. Alltså samtal, dialog, diskussion, frågor och svar. Motfrågor och svar, just det, frågor, motfrågor och svar. Så den typen av metoder. Det fanns en tredje kategori som man kallar för aktivitetsmetodik. Alltså visuell, konkret undervisning. Han talar om åken, hur den växer, eller liljorna på marken. Han har använt sig av dramatik. Han botar sjuka till exempel. Han har förevisande metoder. Han har projekt som han skickar ut dem på och så vidare. Alltså en mängd olika metoder. Till sist så talar han, fjärde kategorin kallar han bara för övriga metoder. Och då talar han om examination. Till exempel han säger till Simon Petrus, vem säger du att jag är? Och då ska han svara rätt då på det, i bästa fall. Examination eller upprepningens metodik finns här också, och så vidare. Man kan också lägga märke till, det här kanske inte gläder lärarna som hör det här på samma sätt, men man kan också lägga märke till att Jesus använder alltså alla sätt, 15 olika metoder som kan redogöras för, finns det fler som har säkert använt dem också, utom en enda metod. Han var aldrig i ett klassrum som västerlänningarna är. Och då använder man ändå den metoden på den här tiden. Det är tänkvärt. Det är också tänkvärt inte bara för lärarna i klassrummet, det är tänkvärt för oss som jobbar i församlingarna. Hur förmedlar vi undervisning? En sak är i alla fall klar, och om vi får göra färdigt det här, det är att undervisning enligt modern pedagogik, den förmedlas på 3 olika sätt. Det förmedlas som kognitiv undervisning, alltså med kunskap. Det förmedlas som psykomotorisk undervisning, alltså träning, övning. Ta en sån sak som att lära sig att cykla till exempel. Det lär man inte sina barn genom att läsa böcker från biblioteket som man har lånat. Hur det går till att cykla. Utan man måste ju praktisera det här. Hålla på och öva helt enkelt tills det är färdigt. Och så är det med mycket här i livet. Alla musikinstrument, alla sporter och många hantverk och så vidare. Och sannolikt mycket av det kristna livet kan bara läras genom träning. Till exempel att berätta för sin tro för andra. Eller att be för sjuka. Och så vidare. Hur ska man kunna lära sig det? Genom att lyssna på predikningar? Nej, bara genom att öva det. Det tredje sättet som man lär sig på, det är genom föredömen. Man tar efter andra människor. Och det är ju en skrämmande insikt för föräldrar och en skrämmande insikt för präster och pastorer. Men det är viktigt att förstå att det faktiskt fungerar så. Och särskilt när människor kommer till tro att de får rätt handledare, om jag säger så, ifrån början. Så att man kan ha föredömen som man kan lära sig utav. Sen finns det en som heter Bill Beckham som jag har lyssnat en del till. Han säger, han tillfogar faktiskt en fjärde sak som inte finns i någon modern pedagogik eller någon undervisning, och det är att kristna lär sig genom uppenbarelsen. Alltså att Gud själv undervisar direkt in i människors hjärtan genom sitt ord och genom sin ande. Och tänk, det tror jag på. Hur ska man annars kunna komma fram till att Jesus är Guds son? Om det inte är så att den heliga ande uppenbarar det för människor. Och nu kan det låta nästan provokativt för någon att höra det. Att Gud undervisar genom uppenbarelser också. Men då ska jag återigen hänvisa till Kroksmark som säger att på Bibelns tid så kan evangelisternas epistemologi som det heter, alltså deras sätt att förstå det här med kunskap, så måste vi begripa att det här är dualistiskt. Alltså här finns både himmelriket och den här världen. Och när Jesus undervisar, då undervisar han från himmelriket. Han talar och förmedlar himmelriket, alltså insikter som inte är givna eller kommer ifrån den här världen. Och bergspredikan är ett sådant exempel. Och det tror jag man måste ha klart för sig för att få nyckeln till att kunna förstå varför Jesus säger som han gör. Och en del saker som kan verka obegripliga för oss och som Jesus talar om, ja, det kanske måste till att den helige ande uppenbarar för oss så att vi kan förstå. Så är det väl egentligen redan när man blir en kristen. Alltså man plötsligt så förstår man att Jesus Kristus, han har dött för min skull. Han vill vara min herre. Och någon säger till mig, dina synder är förlåtna. Och av någon förunderlig anledning så uppenbaras det för mig att det är sant. Och mitt liv förvandlas. Det är ju så det går till än idag. Nu ska inte de här olika sätten att lära sig på spelas ut emot varandra. Men man ska vara medveten om att det finns olika sätt. Och att det här med uppenbarelsen är någonting som är tillmätt stor betydelse i våra sammanhang. Nu så tror inte jag faktiskt att vi ska gå längre så här, för då kommer vi in på saligprisningarna. Och det får vi ta nästa gång. Jag tror att vi avslutar så här helt enkelt. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har inte bara gett oss ditt ord, utan du har också utgjutit din ande till vishet och uppenbarelse om dig, så att vi ska förstå hur det hopp är som du har kallat oss till. Herre, tack för att du vill inte att vi ska vandra i okunnighet om vem du är eller vad som är din vilja, utan du vill uppenbara dig själv för oss och visa oss den väg som vi ska vandra. Herre, vi ber för varandra och särskilt för dem som kämpar med att lära känna dig eller förstå vem du är. Eller förstå din vilja med sitt liv. Att kunna se de svårigheter som hon eller han vandrar i. Jag ber att du på ett särskilt sätt genom ditt ord och genom din helige ande kommer den eller de personerna nära i den här stunden när de lyssnar. Och du låter ditt ljus gå upp i mörkret. Precis som du gjorde på den tiden då du började uppträda offentligt, så gör du än idag. Herre, vi tackar dig för att du är det ljus som har stigit upp och som ger ljus åt livets alla omständigheter. Herre, tack för allt det som du redan har gjort i våra liv. Tack för det som du har gjort i vår gemenskap. Och tack för att vi får räkna med att du också är glad för de här stunderna. Att du också vill ta vara på de här stunderna. För att vi ska kunna växa till i kännedom om vem du är och vad som är din vilja. Herre, vi är ödmjukt tacksamma för dig och för ditt ord. Och för alla de sätt som du vill komma till tals med oss. Herre, låt oss få vara lyhörda nu under dagar som ligger framför oss. Och så ska vi prisa dig mitt i den stora församlingen. Amen.
Du lyssnar till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Och det är evangelium enligt Matteus. Och det var del 10 du hörde. Dessa bibelförklaringar kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen nästkommande måndag här i närradion klockan 19. Nu lämnar vi strax över till Missionskyrkans sändningar, Radio MF, med deras söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då.